So,
book.
Book.
Oh man. Bättre sent än aldrig, eller hur?
Ja, visst. Hallå. Ciao. Ciao. Hur är det?
Jo då. Det är bara bra.
Det är bara bra.
Förstår du? Själv då?
Jo. Jo då. Det,
nej,
det...
men du såg att det... man kan aldrig planera exakt livet.
Jag tar en taxi. Chaffisen presenterar sig som Anton. Han har ett födelsemärke på kinden och tjocka glasögon. Säger att han kommer från Kroatien. En stad där som heter Osijek. Osijek. Min pappa kom också från Osijek.
Låt oss säga när du gick i skolan, va? På grundskolan och... eller dagis eller... var det någon som sa till dig jävla... utlänning eller jävla svartskalle eller på det. Visste de att du var inte äkta svensk?
Många, jag tänkte på det idag när jag berättade för en gammal skolkompis om det här, så visste hon inte ens att jag var. Jag tror att många har uppfattat mig nog som svensk.
Precis. Det var det jag trodde också när jag fick beställning på dig. Tänkte, ja vadå. Men jag hade ingenting... skulle aldrig gissa att det var någonting med Jugoslavien och Kroatien att göra om du inte sa själv.
Anton har ett krucifix hängande i en tunn kedja runt halsen. Han säger att det inte går 10 minuter utan att han tänker på sitt hemland. Han är 52 år idag. Kom till Sverige när han var 20. Han vill visa mig något. Rotar i fickorna och tar fram en nyckelknipp. Bland nycklarna hänger en liten flagga i metall. Jag har aldrig sett den kroatiska flaggan förut.
Jag känner mig... jag känner mig svensk. Jag har alltid upplevt mig som svensk. Tycker du att jag, om du tittar på mig, när du såg mig, tycker du att jag ser kroatisk ut?
Jo, mer än svensk.
På vilket sätt då?
Därför att... vad säger du? Ja. Det är saker som avslöjar dig... som du inte vet om det.
Och vad är... vad?
Själva... sättet att gå. Du går inte som en svensk. Du skrattar inte som en svensk.
Hur skrattar jag?
Annorlunda. Du vet alla som är födda i Jugoslavien... du är kända med sin skratt alltså.
men ändå, jag ser mig, alltså jag ser mig som svensk.
Svenskarna är mycket mjukare än du. Du ser, du har ansikte, en lite grövre ansikte än svenskar. Det är bara ögonen och öronen som du har svensk. Vet du varför? Kolla mina öron och dina öron. Här. Du har inte, och jag har den här, titta. Hos
det är snibben alltså?
Ja. Svenskarna har inte. 99%.
Att örsnibben är...
finns inte. Ni har inte det. Jag har det.
Jag förstår inte.
Titta. Kolla nu. Här finns inte. Hos dig går det rakt direkt. Hos mig hänger det.
Ja, den är fristående.
Ja, ja.
Örsnibben, jaha. Men det är svenskt hos mig då.
Ja.
Du, ursäkta, jag letar efter böcker om Jugoslavien, framförallt om Kroatien.
Ja, då ska jag visa det här inne. Vi har böckerna i närmagasinet.
Du får kommer det sig?
Ja, det är på grund av att vi har hittat sönderrivna böcker i just i det här ämnet. Och det är väl någon som av ilska förstör dem, gissar. Så vill du titta på böckerna?
Ja, visst det. Men du, ja, men du...
får du titta igenom de här böckerna och låna, ta dem du vill ha och sen så...
Men du, var de in här då alltså?
Ja, vi hittade dem i de här så kallade bananrummen. Där det är som öppet för allmänheten, men de ligger liksom bakom rotunden. Och där kan man sitta lite i lugn och ro.
Aha, och så
utan
där
att det är så många som kommer förbi.
Mm. Och sen så låg de alltså, var de sönderrivna?
Ja. Antingen tvärs över så här eller utrivna ur alltså bokblocket urrivet och sidorna demolerade och ja. Det är lite olika varianter. De här till exempel är sådana som vi har köpt nu, som var svåra att få tag på, men som vi har köpt nya då.
Vad är det för böcker?
Det är Scientists Against the War in Croatia och Nobel Laureates for Peace in Croatia, Mass Killings and Genocide.
Men vet ni vem det är som har gjort?
Nej, det vet vi inte. Och visste man det så skulle man väl i alla fall försöka tala med dem.
Jag lånar en bok på stadsbiblioteket. Sitter i tunnelbanevagnen och läser med boken uppslagen i knät. Serber och kroater i historien. Vagnen är full av människor. Och där sitter jag och känner mig plötsligen iakttagen. Som om jag, varken jag vill det eller inte, hamnat på ena sidan av konflikten. Jag tillhör Kroatien. I mittgången står en man. Tittar han inte på mig? Jag slår igen boken och gömmer den mellan mina händer.
Berätta för mig om Osijek.
Osijek? Jo, vad är det? Osijek. Det idag är Osijek en liten stad fortfarande. Men det är så liten, jag tror att den är som Uppsala. I Sverige 100, vad kan det vara, max i alla fall 150 000. Men det kan vara 130 också. Den är mycket skadad under det här kriget. Den har bombats i 1991 från och med, vet nästan datum också. Från och med julafton, Badnjak heter det på kroatiska. Från och med julafton 1990 till 24 april 1991, nästan oavbrutet. Folk var jag har mycket släkter, jag har goda vänner, jag har gått i skolan där, jag har jobbat i en fabrik som tillverkar jordbruksmaskiner, det heter Levaonica. Och
pappa heter Svonimir. Det är ett vanligt kroatiskt namn och betyder klockringning för freden. Han dog en förmiddag i november 1990. Till Sverige kom han 1949. Han var veterinärvirolog och träffade min mamma genom jobbet. Hon var laboratorieassistent. 1955 föddes min äldsta syster Anna. 2 år senare Lena. När jag kom till världen var pappa 50 år gammal. Han hade 2 världskrig bakom sig. Undrar vad han hade för drömmar om mig. Ville han få en son som liknade honom?
Jag vet att min pappa föddes 1914 i ett postkontor. Och jag vet att gatan han bodde på var döpt efter någon som hette Strassmayer.
Strassmayer, det vet jag mycket väl. Den gatan känner jag som Sveavägen i Stockholm. Det är en lång gata. Den har fått asfalt tidigast nu för 10 kanske år sedan. Förut var det tegel.
Men det var en lång gata, sa du?
Ja, det var en lång av längsta gator i Stockholm, i Osijek. Den börjar med från en förort, heter Višnjevac, den går ända till centrum av stan där din pappa är född. Om du säger numret då hjälper mig mycket mer, du vet inte. Numret på Strassmayer.
Jag undrar om det inte var någonting på 2029. Han beskriver hur han var liten och han följde soldaterna på väg till fronten när de spelade Radetski marsch.
Aha.
Undrar hur det såg ut där inne på postkontoret. Hade pappa ett eget pojkrum eller delade han ett med sin yngre bror Sedo? Sjöng de några särskilda kroatiska ramsor? Hur såg hans favoritleksak ut? Åt de middag varje dag 6? Hur kommer det sig att han aldrig berättade?
Jag föddes ju med pappas brytning så jag tänkte aldrig på att han bröt. Och sen så hade han ett uttryck för sig. Så fort jag spillde någonting eller tappade någonting till marken så sa han evoga.
Bravo.
Är det kroatiskt uttryck?
Det är typiskt, men du, då har din pappa någonting med Herzegovina att göra också. Ja, det där är en speciell uttryck. Vet du vad det betyder?
För mig är det så här, vad var det jag sa?
Nej, helt annat. Nej. Evoga. Ja, hade det där grejen, det är sån där liten grej. Som att, jag ska ge dig ett bra exempel. Alltså, nu kommer han igen liksom, förstår du? Med sina dumheter, med sina... Ja, det enklaste är det svaret är, nu kommer han igen.
Skägg. Alltid ett par tofflor på fötterna. Och så vanorna. Äta marmelad till efterrätt. Plocka upp en gaffel som man hittar på gatan och sen vägra äta med någon annan. Sitta framför tvn och klia på sin psoriasis. Lägga löständerna på middagsbordet. Sura på släktmiddagar så syrran sprang gråtande därifrån. Örfilarna.
Min pappa dog när jag var 5 år. Och det var 1949. Och då gifte min mamma sig om med en annan karl än någon jävel. Så vi, hon fick tre, vi var 3 barn då när pappa dog. Så vi, då fick vi 3 syskon till. Som barn gick det bra, vet du, sådär, någorlunda. Men sen blev det bråk. Hela tiden, du är inte min hel syster, hel äkta syster. Du är inte min äkta, vi har inte samma efternamn och såna där grejer. Så nu har det till och med kommit det här kriget. Vi hade andra planer en gång i tiden. Men nu en bra fråga, det är kanske lite för tidigt att om vi lever 20-30 år till, hur vi ska göra. Men idag är dålig kontakt vi har med varann, efter mammas död. För att så länge mamma levde, det var precis som Jugoslavien under Titos tid. Allting liksom var bra fast det inte var bra. Men ingen vågade göra någonting för mammas skull, va? För att inte såra henne. Till sista dag hon var en person i det där huset dit vi kom alla. Eller var det nummer 10 på? Eller? Jag kunde inte zappa.
Vad sa du nu?
Jag sa om man har någonting som är snabbt färdigt. Som jag ska checka. Och du vill ha en kopp kaffe, va?
Jag kan ta en kopp kaffe.
Vill du ha en smörgås eller?
Nej, det är bra. Det är jättebra.
Ja, som du vill.
Ja. Anton och hans serbiske vän Bojan var nära varandra de står när de pratar. Händerna flyger som vilsna fåglar i luften. Vad säger de? Vågar inte fråga. Beställer en kaffe. Frågar om det finns kroatiskt. Får en kopp bryggkaffe och en liten kanna med mjölk.
När du börjar tycka att det är för sent. Nu när du är vuxen, idag skulle du kunna prata med honom om det. Men nu är han borta, eller hur?
Jag vet inte om jag skulle kunna prata med honom.
Jo! Varför det?
Jag var kolossalt rädd. Jag var rädd för honom.
Ja. Jag ska du vara rädd för honom? Du är 30 år, han skulle vara 76, 80.
Nej, möjligtvis inte, men vad hjälper det? Han finns inte
alldeles med. Du, jag berättade till dig om den där läraren som slog mig när jag var 14, kanske 13-14 år. Efter 30 år jag träffade honom. Vet du vad jag gjorde? Jag tog honom i bilen och jag sa inte vem jag var eller någonting. Och då, jag ska köra honom, vet du. Han ville ta på sig bälte. Jag sa, det funkar inte. Behövs inte. Så jag körde en 80-90. Bang! Bromsen. Han flög. Slog sig i skallen. Men inte så hårt att han blödde i alla fall. Då sa jag till honom, det är därför. Den där gången, när jag var 13 år. Och jag var försvarslös. Come on. Come on. Förstår du? Så när det gäller såna där hämndgrejer, det är vi kända för.
Det är bra.
Aha. Nu är vi på rätta spåret. Förstår du? Om din pappa lever idag, va? Vet du hur du, på vilket sätt du skulle krossa honom med orden? Skulle säga till honom, är du, skäms du inte? Du har aldrig bett om ursäkt honom där. Varför gjorde du det där? Tänk om jag skulle göra det med dig nu. Nu är jag starkare. Har du aldrig tänkt på det?
Ett år innan han dog.
Du talar om att jag är svensk för att jag är tystlåten. Vad finns det mer? Vad finns det mer i vårt som du ser i vårt förhållande?
Du är osäker i din mansroll, tycker jag.
Ja, vad är mer då? Men om du ser i vårt förhållande.
Nej, ja, om vi har konflikter, va? Du är bara sura. Du tar ju aldrig upp några konflikter. Du gapar inte och skriker.
Och det är typiskt svenskt.
Ja, att man går. Ja. Att du liksom har balans i ditt humör. Du är inte så där skiftande, teatraliskt eller använder mycket kroppsspråk. Och det kan du göra när du är inne i en diskussion och kan använda dina händer rätt så mycket.
Men något mer? Finns det mer grejer i vardagslivet? Vad är mer typiskt liksom svenskt? Det är det jag är.
Du är inte så uppfaktande. Ska jag säga, det finns inget positivt att säga om det här, verkar så.
Jag kan inte så fortsätta, det är intressant alltså.
Okay.
Strunt i den här.
Jag tycker inte jag blir så ofta uppvaktad som jag blev med han Ricardo som var från Spanien. Han var mycket mer romantisk och tända ljus och rosor. Det får inte jag så ofta av dig, att du uppvaktar mig som kvinna, att du ser mig som kvinna. Alltså du är man och du ser mig som en kvinna. Utan det är mer två tvåkönade människor som möts ibland, känns som, tycker jag. Och att du är inte den som blir skyddad. Jag kommer ihåg när vi var ute och fiska här nedanför dig. Och då fick jag en stor brax helt plötsligt. Och då blev jag livrädd och började skrika efter dig. Rickard. Och då skulle du ta av den här fisken från kroken och döda den. Det kommer jag ihåg efteråt att du sa att du tyckte det var jättejobbigt att leka tarsen som beskyddar. Det är ju typiskt manligt på något sätt. Den biten har inte du mycket, utan det är ju mer jag som tar den i vår relation, tycker jag. Det kan jag sakna ibland. Jag menar, jag vill inte heller bli beskyddad hela tiden. Men klart, ibland så man vill att det ska vara jämställd, men samtidigt så någon gång så är den där drömmen hade man var lite med prinsen som beskyddar eller tarsen liksom. Det känner inte jag så ofta med dig.
Nej, men det är visst.
Du är ju inte heller en förföraren, liksom. Don Juan som ska förföra kvinnor. Utan där blir du blyg.
De utnyttjar, de tror att man är dum. Kan du förstå det där? Att jag fick stryk.
Jag fick också stryk, vad tror du?
Jag kan inte säga att det var bra för mig.
Jag fick stryk.
Men vad är det som är bra med det?
Ja, men hade jag inte fått stryk så hade jag varit idag på Kumla kanske.
Men det är samma
pappa
som han inte
hade.
Jag tror inte jag hade annat att ta.
Jag vet du? Vet du vad min farfar sa? Ingen börjar med att runa en bank. Man alla börjar med att smuta en tuggummi eller en chokladgåla. Ingen börjar med att runa en bank. Stoppar man inte vederbörande i tid, då fortsätter det. Då tror jag att det är livet ut.
Jag tycker inte att min farsa skulle ha kastat sin skit på mig. Det var hans grej. Varför ska han slå mig? Jag vet inte.
Jag var 14 år gammal. De kom hem polisen med min farsa framför polisen. Har du gjort så? Ja. Fan, pan. De, nej, man får inte göra sådär. Håll käften, det är jag som går och jobbar för honom. 16 timmar.
Ja, det ser du.
Fanns ingen bris, mis på den tiden inte. Jag snackar om 60-talet.
När jag berättar om min pappa, vad får du för intryck av, vad får du för intryck av hur jag liksom upplevde honom?
Jag tror att du såg upp till honom. Det är någon, en man som du fortfarande ser upp till. Jag tror att han har egenskap som du gärna skulle vilja ha. Det här att fånga människor, fängsla människor. Och dina försök att ta efter lite det här med att prata och spela lite Allan i affärer, va? Jag tror att du beundrar honom mycket på många sätt, samtidigt som det finns mycket aggressivitet mot honom, att han inte såg det, att han var sträng och att han, ja, att du kanske inte fanns riktigt. Han hade inte tid med dig.
Jag har alltid uppfattat mig som svensk. Ingen sa något rasistiskt om mig när jag gick i skolan. Jag var ju blond. Pappa brukade inte heller komma på mina klassträffar. Det var mamma som skötte sådana saker. Hon var hemma när jag var liten. Pappa jobbade. Minns att han hade en orange folkabubbla. Det stod tjänstebil på den. Ändå är jag halvkroat. Någonting i mig måste komma därifrån.
Han heter Bojan.
Vet du vad mitt namn betyder? Det betyder på slaviska, gammal slaviska. Boj, slav.
Ja. Då blev du ännu räddare, va?
Nej, men jag blir inte... Alltså,
jag ser inte det.
När jag får en fråga så behöver jag ofta tänka efter. Jag kan inte bli som blixt. Men jag tycker inte det är något speciellt både just där. För det menar jag att det ofta är så att jag åker ner dit så känner jag mig som en skraj svensk som sitter och skakar och...
Ja, men om du känner dig så, du kommer du att ändra din... Tack, när du är där, när du existerar där på. När du har ett ordspråk så här i Jugoslavien. Den som du inte har ätit bröd om med, den ska du inte yttra dig. Förstår du? Den som du inte har bott ihop och delat mat med och allt, den ska du inte yttra dig om.
Den där enda resan vi gjorde till Jugoslavien. Jag var 7 och satt med min ena syster i baksätet på en blå Volvo. Pappa pekade upp mot de balkanska bergen och sa att han och jag hade våra förfäder där. Minns att jag blev orolig. Frågade om inte mamma hade sina där också. När pappa skakade på sitt mörka huvud blev jag förtvivlad. Du tycker inte att pappa gör särskilt lika? Till sättet?
Till sättet? Jag vet inte. Nej, vet inte. Jag tror att det, vissa gester och sådär är väldigt lika, men jag vet inte om det är sånt som du omedvetet har liksom tagit efter, eller om det är att du har liksom att du inbyggt har ärvt det. Det vet jag inte. Eller om du,
men sätt att vara med din personlighet då? Säg nu om du inte tycker
nej, men, jag tror att ni är väldigt olika. För jag tror att du kanske är mer känslomässig. Du är inte den där hårda människan. Som han kanske var mer både... Han var dels känslomässig men även väldigt hård. Att han tog sig alltid fram. Och det vet jag inte om du är den tuffa. Om du har den här tuffa sidan som han hade som hans... fiender här bland kollegor kunde säga att Dinter är som gubben i lådan, man kan slå honom på huvudet hur mycket som helst, han kommer alltid upp igen. Och det vet jag inte om. Han var ju liksom, du har ju alltid levt bra, lugnt och bra liv, du har ju aldrig utsatts för några kriser eller strapatser liksom. Man vet ju inte hur man... Jag lärde ju känna pappa först när han var närmare 40 år. Liksom. Men jag kan ju tänka mig att kanske någon som hade varit svagare hade gått under. Liksom.
Han sa nog att han blev ett hårt ägg. Det var när jag hälsade på honom på sjukhuset när han hade fått den här blodproppen. Ja. Att han var ett hårt kokt ägg. Är familjen viktig för dig, tror du?
Viktig. I mitt fall, jag hade en gång familj. Nu har jag inte familj, därför jag öppnar den. Nästan har ingen liksom, ja, svar på det. Ja, men det bidrog mycket också att jag lever ett annat liv idag än vad jag gjorde förut. Va? Men min mammas död, massor av mina planer. Rann bara, försvann. Och det tog mig många år, lång tid att komma över. Det har ändrat. Om jag tänker idag, jag vet att jag gjorde fel. Då jag borde ha insett att alla människor är födda för att dö, va? Men så tänkte jag inte då. Min mor, hon var mycket känd som en god person. Till sådana personer kommer många, många, många. Alla som hör.
Tyckte du också att de var en?
Ja. Enda minus jag gav henne, fast jag aldrig sa till henne. Det var det att hon gifte om sig. Det tycker jag än idag.
Du tycker inte att hon skulle ha gjort det?
Nej.
Varför då?
Därför att hon har gjort... om vi kommer någon gång på det där ämnet, va? Skulle sagt henne lagt ögonen. Det gjorde invalider av oss allihopa. Alla sex. Jag skulle ha sagt det. Det skulle kännas lättare nu. De här orden har jag aldrig sagt till någon. Men jag känner så.
På vilket sätt då? Att...
Sätt och sätt. Jag hade... då hade jag inte tänkt vad jag tänker idag. Då hade jag annat. Hon sa till... sådär indirekt, jag minns att hon sa någon gång. Kanske för att försvara sig. Vad skulle jag ha gjort efter kriget? Tre barn. Ingen kunde göra någonting. Jag var ensam, jag hade två hästar och hittade dit.
Men på vilket sätt just att du känner att ni blev invalider?
Därför att vi är bröder och vi är inte bröder, tycker jag.
Men kan man ändå inte hålla liksom...
Jag kan inte. Jag kan inte. Därför att jag vill inte bråka. Jag är inte sån person som säger... Som du kan säga vad du vill och sen säger till mig imorgon, förlåt. Jag förlåter inte. Nej. Vare sig kvinna eller man, nej, jag förlåter inte.
Men just är det att de inte är, du uppfattar dem inte som dina riktiga...
Även med mina riktiga, så spelar det ingen roll nu. Förstår du? Det har trasslats mycket, förstår du, i familjen. Va? Den ena halvbror säger till den andra riktiga bror och ser och så. Och då blandar de. Varför gör du så där? Varför gör han så där? Vad är det för stil?
Kände du också så det? Liksom, att du var du också inblandad i det där? Eller var det någonting som du såg med?
Jag ville alltid säga... Men jag såg många gånger det när vi var allihopa. Om det är Gud eller någon, jag vet inte vem har gett mitt liv till mig. Men han som har gjort det, han gav mig livet för att jag ska leva det vad jag vill, hur jag vill. Och ingen får blanda sig i mitt liv, vad jag än gör. Nu är jag vuxen, nu jobbar jag för mina egna, tjänar mina egna pengar, stålar. Jag är oberoende av någon. Om det är någon som behöver hjälp och jag kan hjälpa, jag gör det gärna.
Men det är viktigt att kunna samarbeta då, även fast man liksom är...
Min bror som är här i Sverige, förstår, han sörjade mig med bagatellgrejer. Sen dess är våran kontakt... Slut.
Det har man ju tänkt, måste man ju säga, sen kriget, alltså i och med att pappa dog, det dröjde inte länge förrän det blossade upp där nere, och att till exempel Osijek, som var pappas födelsestad, att det liksom nämndes i tv-rutan, det tyckte jag var lite, inte jobbigt, men att plötsligt kom allt sånt där upp som man aldrig hade hört talas om i medierna. Som man bara hade hört pappa prata om. Jag tänkte man en liten håla någonstans i Jugoslavien. Men att då blev det liksom aktuellt igen. Och då mådde man ju ganska dåligt också. Eftersom det var inte, det var väl bara något år efter. Jag kommer inte ihåg, var inte det?
91.
Ja, 91, ja. Så då blev det ju det blev påtagligt. Men samtidigt så, jag vet inte, man har inte pratat med några direkt heller.
Kriget. Hur kommer det sig att jag aldrig kände något när Osijek bombades? Det var ett namn bara, bland alla andra. Långt där borta. Jag har ju släktingar där. En kusin som heter Gordon. Jag vet inte hur han ser ut. Vad han gör. hade allt varit annorlunda om jag lärt mig språket. Jeddan, dva. Jag kan bara räkna till två på serbokroatiska.
Men minns du att Hans slog mig till exempel?
Nej, aldrig. Jag kan inte ha varit hemma. Aldrig. Jag tänkte så att Rick har inte slagit för att han är så gammal så han orkar inte. Aldrig att han har... Nej. Jag kommer inte ens ihåg att han har slagit Anna. Nej, mina heller. Jag kommer ju knappt ihåg att han har slagit mig. Jag vet att han har jagat mig liksom, runt huset sen någon gång. Och att han just har blivit liksom, stått och skrikit och blivit arg liksom, just när man har haft kompisar hemma. Och likadant när... I huvud taget inte bara kompisarna fast Rut har bott och så. Så han har liksom inte grejat det. Han har haft andra nära in på sig som inte har varit familjen. Han har inte klarat av det. Han skrek åt henne, kom ihåg en gång när hon skulle titta på tv-program som han inte tyckte om. Och det kan jag förstå också. Jag menar att man bara kommer och liksom slår sig ner och sen tar man över. Det tycker inte jag om heller. Men då kunde inte han prata här, utan då blev han ju arg direkt. Och skrek såna underliga saker. Jag menar, istället för bara säga att han är svårt att vara liksom snäll sådär. Säga med ord istället för att det var lättare att bli arg. Och skrika. Att här bestämmer jag.
En svensk pappa. Frågar han ut postkön om ett latinskt citat han inte förstår? Springer han över till grannen med en piska i handen när deras tältande gäster lyssnar högt på polisradion dagarna i ända?
Jag kommer ihåg 1974. Och då spelade vi fotboll på tomten. Och då var det... Jag var Sepp Maier som var den här målvakten, de stora målvaktshandskarna i Tysklands lag. Pappa var Der Bomber. Och så var det någon kollega till.
Ja, just det.
Svante.
Svante Hermansson.
Svante. Och det minns jag sådär. Dels har jag minns att pappa kunde sparka den där bollen så att den flög över hela Ilses och deras hus. Men sen har jag sådär konstigt minne att jag sträcker plötsligt ut tungan till pappa. Och han blev helt vansinnig. Och började jaga mig i sina tofflor runt tomten. Och så någon gång att jag gömde mig bakom dig. Om det stämmer att vi hade en tvätt. Om vi hade tvättmaskin i köket.
Ja,
på vägen, ja. Att han kunde bli så där vansinnigt arg för att man liksom sträckte ut tungan.
Och det kanske betydde mer för honom. Eller det kanske var någonting att man... väldigt fult att man liksom räckte ut tungan åt någon. Då kanske han förknippade det med att det är fruktansvärt att göra det mot sin far. Eller, fastän du som barn kanske inte alls tänkte på det. Du bara gjorde det. Jag vet inte varför. Det kan ju vara att det är helt olika...
Att man har fått stryk någon gång.
Att han liksom trodde att det var något väldigt nedvärderande av honom då. Det är det, man ska inte slå barnen. Men det är liksom att han kunde inte behärska sig då. Jag trodde aldrig han hade slagit det. Liksom.
Mamma. Blont hår och blå ögon. Hon och pappa levde ihop i 35 år. Vad tyckte hon? Såg hon honom som kroat? Bråkade gjorde de aldrig. På deras bröllopsdagar köpte han alltid blommor och skrev någonting vackert på ett papper som han la framför hennes kopp på frukostbordet. Jag såg aldrig att de rörde vid varandra. Pappa var inte den typen. Han skrattade ibland och sa att pussar bara sprider bakterier.
Att han gillade Tiger, det kommer jag ihåg, hunden. Att han till och med när Tiger hade dött så gjorde han en sån här affisch eller en poster. Med ett band.
Ja, för det kom att det var liksom vid, alltså. Lite synd. För att när Tiger var sjuk då ringde de ju från sjukhuset och sa att han var så dålig, hur ska vi göra? Och då så sa jag bara på telefon att det är ingen idé liksom att han lever, utan då är det lika bra att avliva honom. Och då... Det tyckte ju pappa sen att han hade ju egentligen velat gå och ta farväl av Tiger. Då hade jag redan sagt på telefon liksom att det var det hon kunde avliva honom.
Att han hade, var så...
Då hade jag ju hört att det blir bara det, och det är så hemskt att man liksom, lika bra att man inte gör det för att man...
det är svårt liksom att vara behärskad och liksom hunden kanske märker det också när man kommer dit. Men det kanske var dumt, jag vet inte.
Ja, ibland undrar jag själv vad jag själv är ute efter, för det är det, alltså
ja just det, jag har en känsla att du är mer ute efter pappa som pappa liksom, inte efter någon sorts kroat. Jag tror inte att man kan säga att han har någon sorts kroatisk kultur, alltså, för de har liksom tagit sig upp från den här kulturen, från väldigt primitiva förhållanden. Han var ju den första där i familjen som hade studerat och som började liksom. Han hade ingen aning om när han var liten om allt vad som fanns inom konst och musik. Han fick ju liksom, i och med att han fick studera sen så började han ju intressera sig och började ju läsa otroligt mycket. Och han fick ju liksom berätta för sin pappa allt vad det fanns, vad man skulle läsa och vad det fanns för värld inom konst och litteratur som hans pappa inte hade en aning om.
Med pappa känner man liksom att vad har vi för släktingar där nere? En kusin med då? Vi hade en farbror. Jag menar, är det så att vi inte kommer ha tid att liksom ta reda på, utan det blir våra barn i så fall som kommer undra om det här stora svarta hålet i historien.
Det är lustigt, hörru. Nej, men det är bara en tillfälligt. Det är lustigt för att han, Anton, taxichauffören, har precis ett likadant födelsemärke där på kinden. Exakt ett likadant. Konstigt att se på bilder, sådana gamla bilder. Eller se pappa som en liten kille.
Jag hittade också någon sorts släkt bakåt. Ett släkt, massa dopatester och födelseattester för bak i tiden. Men inte från honom själv utan från hans pappa och liksom bakåt.
Han har spart det. Jag trodde inte att han var den som liksom hade
så. Men man ser, han har liksom spart det här gamla. Mycket har han ju slängt som sin mellantid som inte kanske är intressant här. Men just det här gamla har han ju spart. Och det kan man ju förstå, för det är väl det man... Det är bara ett avslutat kapitel i Jugoslavien och vill inte ha han haft det kvar. Visst är det konstigt? Det är så konstigt att man inte... Det är likadant med faster ut så att man inte medans folk lever, att man inte liksom pratar med dem och berättar. Och jag tycker till exempel med Muffi... Jag tänkte alltid att han liksom har varit ung, och man läser de här breven nu när han skriver från finska vinterkriget så när han är 18 år liksom. Varför har han aldrig liksom berättat såna här saker? Jag tror han tyckte att vi aldrig orkat höra, eller att man ger sig inte tid förrän folk är döda, då börjar man och intressera sig. Man inte liksom ger sig tid. För pappa sa oftast, ja det ska jag berätta någon gång när ni blir äldre. Det ska jag berätta någon gång. Ja då, det blir jag aldrig av. Kanske berätta han lite.
I mina föräldrars badrum fanns två skåp med spegeldörrar som man kunde skjuta ut. Som tonåring brukade jag ställa speglarna mot varandra och se mitt ansikte i profil. Jag tyckte jag såg konstig ut. Lite hård och kantig. För några veckor sedan träffade jag gamla bekanta till pappa. De säger att jag liknar honom, särskilt från sidan. Är det bara i profil som jag är kroat?